Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej hej och välkomna till podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 237 för vecka 4 år 2018. Och väl, ja, David här som vanligt och även Frida. Hej Frida.
Hej hej.
Hej hej och Henrik.
Nej men hallå. Det hallå. Var länge sedan.
Ja det var ett tag sedan nu.
Mm. Ja typ en och en halv månad eller något.
Ja.
Ja, alltså vi har glömt.
Så kan det bli ibland.
Mm.
Ja.
Det tenderar ju att bli lite så här, alltså vi synkar ju inte våra ledigheter och våra ledighetsplaner direkt.
Och sjukdomar och sånt där heller.
Nej, exakt, det också. Fast jag är, som ni kanske hörs, lite förkyld, men ja, när jag inte det å andra sidan som vi säger. Mm.
Ja, jag är inte förkyld, men jag är väldigt hes. Jag har varit där i typ någon vecka, jag vet inte riktigt varför. Jag tror att jag har festat och skrikit för mycket, ärligt talat. Jag var på så jävla många fester förra veckan. Så, ja, så här låter man då. Jag hoppas att det kommer gå över någon gång. Det visar inga tecken på att göra det så länge. Men...
förr eller senare kanske.
Menar du eller så... festandet och skrikandet eller hesheten?
Alltså både och faktiskt. Den här veckan får det fan bli lite lugnare. Ja, hur är det med Henrik?
Men jo då, det är väl bra tror jag. Mm. Börjar hämta mig efter förra helgens skidåkning.
Ja, det såg ju trevligt.
Ja, just det, såg jag på Facebook.
Ja. Yep, precis. Fantastiskt vad trött man blir efter en sån semester. En lång helg som man liksom behöver en veckas semester efter semestern för att vila upp sig.
Ja, så är det.
Jo, men det är klart. Det är ju sportigt ju.
Mm. Ja.
Och med alla era barn också.
Mm. Och två extra tonåringar.
Jaha.
Oh, herregud.
Ja, de är inte avundsjuk på.
Det är bra med dem för de hjälper ju till att ta hand om de små.
Mm.
Alltså mellanbarnen, de ser ju upp till de här tonåringarna. Så
ja, ja.
De hänger ju på dem, vilket liksom avlastar oss lite så vi kan koncentrera oss på de minsta.
Ja, det är bra i och för sig.
Så det är skönt.
Ja. Yes.
Ja, men det var en jäkla resa när vi skulle dit. Det kan man ju säga.
Ni åkte en bit då?
Vi skulle åka bil. Vi har ju en sån Caravelle 8 sitsar.
Mm.
Sitsar, säten, sits. Skitsam. Så Elliots två kompisar skulle möta oss uppe i Mora. De skulle ta tåg och buss upp. Och vi skulle åka typ, det är gott och väl. Vi skulle till Orsa då. Så vi skulle kunna checka in, packa upp våra saker och så åka ner till Mora och hämta upp dem och så tillbaka. Det skulle inte vara några problem.
Mm.
Så dagen innan så lyser engine warning lampan på bilen.
Ja.
Jaha. Det här vågar jag liksom inte riktigt ignorera när vi ska åka bil i 6 timmar.
Mm.
Det är liksom, nej, jag får nog ta den till verkstaden. Och i värsta fall får jag hyra en bil, säger vi. Mm. Men så här, nej, men, vi hade tänkt åka klockan 4:30 på morgonen då för att vara uppe i god tid. Mm. Så här, ja, nej, men vi får delen direkt imorgon så vi förbereder allting och så sätter vi den här delen och så får ni den klockan 8:15. Så, ja, men det blir lite försenat då, men vi kommer upp.
Ja.
Vi har inte lika god tid på oss, men det är liksom lugnt så.
Mm.
Så när min fru kommer och ska hämta bilen och säger, ja, de skickar ju fel del då. Så att,
nej!
kvart över nio så kan vi nog ha, för vi har skickat iväg en snubbe och hämta rätt del. Så de skötte sig bra. Det var bra. De gjorde allt de kunde.
Bra service ändå.
Ja, skitbra. Så fort de såg, innan de ens pratat med oss, de bara sätter i en bil, dra och så se till att skaffa rätt del. Liksom. Mm. Så då, först klockan tio någonting som vi kom iväg, då inser vi att de här två grabbarna får stå i Mora och vänta i två timmar.
Ja.
Det är ju inte så roligt. Mm. Men, vad ska man göra? Man kan liksom inte ändra på det.
Nej.
Och sen så när man kommer lite längre upp på någon väg 26 eller jag minns, det spelar ingen större roll. Så står det en polisbil och så en polis som vinkar in på en annan väg. Liksom. Ja, det var en omväg på en och en halv timme ungefär. en lastbil låg mitt över vägen.
Åh nej.
Gud. Ja, jag får ringa till dem och säga att ni får vänta ytterligare två timmar ungefär då. Ja. Så är det.
Ja, så är det.
Så de stod där och väntade länge.
Ja, det var
men det
gick bra
till slut ändå. Men det var en sån där dag som var gud, vi skulle varit framme vid lunchtid som senast, liksom haft gott om tid på oss. Vi hade hämta hyra skidor och fixa liftkort och allt sånt där. Men nej, vi kom fram vid 60 eller någonting.
Ja. Ja, det var inte förstört i alla fall. Semestern gick bra antar jag.
Nej. Och som jag sa till dem här, liksom, nu är det inte bara en ja, och så åkte vi dit, utan nu finns det en berättelse kring det. Nu när man ska berätta om det här, det kanske inte är jätteroligt just nu, men när ni berättar om det här sen,
ja, exakt.
Så har ni en historia kring det.
Ja, det är fantastiskt.
Det här hände. Vi var tvungna att stå på stationen i Mora och det är inte så jäkla roligt, så vi började räkna allting. Mm. Det var det de roade sig med. De räknade golvplattor och lampor och allt möjligt.
Så ja. Herregud,
det finns en berättelse stackarna. Kring det, det är bra.
Ja, men precis. Alltid något. Jag hade en lite udda grej. Jag testade att... Jag har ju börjat tryckkoka grejer som vi träffade senast.
Jag har märkt det.
Ja, jag gör det mesta tryckkokare nu. Men mest för att lära mig lite tekniken och så. Men sen fick jag en idé. Bland annat, ja. Och så fick jag en idé då om hur jag ska... man kan ju tillaga grejer genom att stoppa kärl i kärlet, så att säga. Man kan stoppa en skål med ris till exempel i tryckkokaren tillsammans med en gryta, så får man ris och gryta samtidigt utan att behöva blanda dem. Och då kom jag på att man skulle kunna stapla grejer i flera lager och tillaga ganska mycket på en gång. Så började jag leta efter tillbehör för att göra det här då. Men det fanns inte. Jag hittade inga sådana tillbehör. Det fanns jättemånga andra tillbehör, men inga sådana tillbehör då. Så att jag gjorde så att jag laddade ner ett gratis CAD-program som jag kollade lite på först och tyckte att ja, men det här ser kompetent ut, så lärde jag mig det och sen så ritade jag de här grejerna själv då. Så ritade tre olika sorter som man kan stapla på varandra och laga flera olika saker samtidigt då. Sen tänkte jag säga att det här måste man kunna få 3D-utskrivet och jag har ingen erfarenhet av 3D-utskrifter.
Nej, okej.
Så jag kontaktade ett företag i Linköping som hade lite så här att åh, här ska man, vi är så här, vi är med i den här do it yourself revolutionen och ska man jobba här då måste man ha rätt attityd och man måste vara liksom en sån här som är med lite så här social och networkar och är med och hjälper till och alla såna här grejer. Ja, så tänkte jag då att men det här låter bra. De hade så här, de var kända för att de hade väldigt starkt material och så här, och det skulle vara väldigt bra då. Tänkte att jag skickar in de här ritningarna till dem och så får jag en offert på vad det skulle kosta att printa det här då. Och det är alltså små formar som är 20 cm breda och 4 cm höga. Mm. Och jag sa då att jag vill ha 15 stycken totalt för att jag och en kompis som tryckkokar båda två och så tänkte jag han vill också ha några olika varianter. Så tänkte du att vi pratar lite om så här, vad kan det tänkas kosta? Ja, det är lite materialkostnad och så där såklart, men ja, jag vet inte, vad ska man chansa på? Kan ni någonting om 3D-printing först och främst?
Ja, lite. Inte jättemycket, men vi jobbar på Innovatum Science Center någon gång tidigt 2000-tal så hade vi en ganska tidig 3D-printer där.
Ja. Vi tänkte då, för vi kan ju ingenting om det här utan vi visste ju bara liksom att materialet ungefär vad det kostar och såna här grejer, men vi hade ingen direkt aning.
Alltså det tar väl en jävla tid tror jag, själva 3D-printandet, även om det är så här, jag tror inte att man behöver så mycket handpåläggning om man är bra på att göra rätt inställningar, men det tar ändå ett tag för en att faktiskt printa ut det.
För det här företaget har en jättestor variant som är stor som ett kylskåp som de hyr ut till företag för att printa industriellt.
Ah, okay. Jag har bara sett de här lite mindre
exakt.
För hemma makers, så det är väl en annan grej då.
Så det var därför jag kontaktade
det tar även tid så att det.
Ja, det gör säkert det. Så om man ska säga, ni har ju fått dimensionerna här, alltså det här är för att förvara till exempel ägg i, och kunna tillaga ägg och många på samma gång då.
Så vi, jag tänker mig att det på något sätt liknar korgar som man har för ångkokning och sånt.
Ja, men exakt, det är samma tanke, fast man ska kunna stapla dem på varandra då. Och ja, så tänkte vi då att ja, men vad kan det kosta? Ja, i alla fall en hundring styck kostar det ju lätt liksom. Fast tänkte vi så att jag tänker att det kan inte bli mer än det. Nej, det gjorde ju inte det. 33 000 skulle de ha. Ja, det var min reaktion också faktiskt.
Att göra en, alltså one-off kan löna sig, men ska man göra ett större antal så blir det nog billigare att göra en form och pressa.
Ja,
det jag vet inte så. Riktigt var brytpunkten här går, men...
Nej, men det var lite mer än vad vi hade tänkt oss att betala i alla fall, kan jag säga.
Jaså?
Ja, så vi sa tack.
Tror du inte frugan hade uppskattat det?
Ja,
och du bara, ingen semesterår älskling, men kolla vilken fina kärl vi har.
Kolla vad många ägg vi kan ångkoka på en och samma gång.
Exakt.
Som vi har gjort i ABS-plast som kanske inte håller för värmen.
Ja, precis. Den där, jag kollade det med dem innan, det materialet skulle palla med värmen och trycket. Ja. Så att, det, ja. Men ja, det var lite sån här... Jag har svårt att se. Det var nog ingen direkt, det var inte direkt den revolutionen jag hade tänkt mig. Men det var kanske på en för stor skala. De tyckte de här objekten var jättestora. Så att,
ja. Köpa en
vad sa du, jättestora? Vad var de? Vad sa du, 20
centimeter gånger 4 centimeter.
Det är ju inte så mycket. Jag tror att de många av de här som man köper för hemmabruk kan köpa en 3D-printer för sikta lite högt, 5-6 tusen.
Mm.
Jag tror att det finns billigare, men då får man bygga ihop dem själv och allt sånt här. Va?
Ja.
Som säkert har plattor som är så pass stora.
Det finns en, jag har sett någon sån här Kickstarter-variant som finns på Kjell & Company, och den kostar 7,5. Den klarar nästan 18 cm i bredd.
Okej. Okay.
Så att det verkar som att storleken där är ett problem. Men
ja, det... alltså för de mindre, de här hemma, de som finns på Makerspace, där jag är medlem, där är det ju, alltså där är det kanske 10 cm bredd skulle jag säga.
Okej. Ja.
Ja.
Ja, men det hade varit betydligt billigare för mig i alla fall att köpa den här för 7,5 och sen köpa materialet som krävs och sen printa de här själv. Precis.
Ja, att, definitivt.
Även med lite lärperiod för att trimma in den och,
ja.
Och sånt där, helt klart.
Så är det det du försöker säga nu, att du har köpt en 3D-printer?
Nej, och jag tror inte jag kommer göra det heller. Men det hade ju varit lite kul, men nej.
Men varför har du köpt en 3D-printer? Jo, det var så att jag köpte en tryckkokare.
Ja, precis. Se nu hur mycket pengar jag sparar. Ja, nej, men då kanske vi är redo att köra igång årets första nyhetsrond.
Ja, spännande.
Och vi börjar med myndigheterna på Cypern som har släppt ett skolmaterial där de förklarar för barnen att ateister saknar moral, de lever i synd och har tomma liv. Påståendena som myndigheterna här använder är så otroligt daterande att det i sig kan man väl säga lite skrattretande. Men att myndigheter någonstans nu 2018 propagerar mot att inte tro på hjärnspöken är såklart mest beklämmande.
Det låter inte som att det sker nu.
Nej, det är speciellt inte så nära oss. Mina Cypern är ju nära oss, så känns det som. Så att, ja.
President Trump, det är han som är president i USA. Han frågade Guggenheim-museet i New York om han inte kunde få låna en känd Van Gogh-målning att ha i Vita huset. Så där, bara lite för att, varför inte? Museet svarat icke, sen icke. Men vi har en 18 karat solid guldtoalett av den italienska konstnären Maurizio Cattelan, komplett med installationsanvisningar. Så man kan få låna istället. Man kan ju fråga om det var ett symboliskt ställningstagande och hur man i sådana fall ska tolka det.
Ja. Tackar den, ja.
Vita huset valde att, hade inte uttalat sig när jag läste artikeln. Eller när de skrev artikeln som jag läste.
Okay.
Tänk, han älskar ju guld. Det lät ju verkligen
alltså, jag har ju hört att hans badrum i hans egna hus är väldigt mycket guldtappar och grejer.
Han kanske redan har 5 sådana där. Ja, det behövs inte.
Precis.
Hanna Brus och Agnes Wold ryter ifrån mot Skatteverket för de accepterar bland annat homeopati som friskvård. Och jag tror att vi har pratat om det här tidigare, det kommer upp lite då och då. Och att skattepengar ska gå till något som är så debunkat så många gånger om det, ja, det är ju helt uppåt väggarna. Skatteverket försvarar sig med att det är svåra gränsdragningar som måste göras, och absolut. Men varför inte dra gränsen vid det som är motbevisat med hjälp av vetenskap?
Ja.
Alltså man måste ju dra gränsen någonstans. Jag vet, det ingår ju typ, nu tog de med ridning och sådana där grejer också. Men alltså, ridning säger ju inte att du kan bli frisk från olika sjukdomar av det här.
Nej. Det
gör ju homeopati.
Få som hävdar att ridning botar cancer till exempel.
Ja, precis.
Så att, det är kanske en nya grejen.
Ja.
Ska vi inte vi gå ihop och göra någon sån?
Ja, precis.
Det går säkert att hitta någon som påstår det.
Ja, men det är för sig. Det är en sånt. Ja. En 34-årig man från Storbritannien som höll för munnen och näsan när han nös ångrade sig snabbt när luftstrupen på honom sprack. Ja. Aj.
Men du som sa att du håller på och nyser så mycket nu.
Ja, men jag
blev du lite nervös när du läste det där?
Jag släpper ut det. Jag håller inte för.
Har du kanske bara man är 34 år som det sker så att det
ja,
kanske
lugnt. Ja, det har ju, man har ju vetat att det är inte bra att hålla inne nysningar. Men
jag har hört det alltid. Ja, jag har inte vetat, jag har sagt det, men det är väl lite utav en husmors skröna på något sätt.
Ja, men det är ganska ovanligt att det här sker, men
jag har aldrig hört talas om det förut.
Nej. Det är ingenting vi rekommenderar.
Nej, och i alla offentliga byggnader i Florida så kan det nu bli krav på att texten In God We Trust ska finnas tydligt uppvisat. Republikanen Ralph Masulo säger att det är viktigt att visa statens historia att de faktiskt, citat, litar på Gud, slutcitat. Demokraten Larry Lee säger att nationen, citat, byggdes på Gud, slutcitat, och att det är hög tid att dagens ungdomar lär sig var skåpet ska stå. De går inte ens i kyrkan längre och drar upp byxorna, klippte och skaffar ett jobb, slyngel. Kanske inte riktigt så, men ändå. Lee avslutar med att säga, citat, vi tar Gud ut ur allting, slutcitat. We take God out of everything. Det här är ju alltså då också okonstitutionsenligt.
Ja, det är det absolut.
Ja. Så det blir väl ingenting med det, hoppas vi.
Nej, det finns ju faktiskt ganska stora ateistiska organisationer i USA som jobbar ganska aktivt med att gå in, alltså rent juridiskt, på sådana här grejer. Eftersom USA har lite mer behov än vad vi har till exempel.
Ja, precis.
Ja, nog om detta då. Vi slänger oss in i diskussionsronden. Och Frida, ska börja med den här familjetragedin som vi nog har hört talas om allihopa.
Ja, har ni läst om den familjen i Bjärred?
Ja.
Kan ta en snabb recap ifall det är någon som har missat det. Bara
att absolut.
Det var en familj som hittades döda i sitt hem. Det var två döttrar. Jag tror att de var typ 11 och 15 eller något sånt där. Och deras föräldrar också då döda. Och de hittade ett brev från föräldrarna där de då tog på sig det här mordet. Och att de inte klarade av att leva med att deras döttrar hade så, vad var det stod? Jag ska ta upp den här så jag säger rätt. Att de inte klarade av, vänta, förlåt, kliva bort här.
Ja, det är lugnt, för jag kan inte läsa för det blockeras. Jag har adblocker aktiverat, så du får läsa för mig.
Ja, men så här. Anledningen som beskrivs i, men fan, det är så här självspelande skit här. Okay, så. Nu försöker vi. Ja. Så här står det. Anledningen som beskrivs i brevet var att de inte såg någon livskvalitet eller framtid på grund av sina döttrars sjukdomssituation. Brevet var undertecknat av båda föräldrarna, skriver polisen på sin hemsida. Det här, jag tycker att hela fallet är anmärkningsvärt. Det har inte kommit ut supermycket info. Det man vet är att båda döttrarna hemskolades av medicinska skäl. Och det är ju väldigt ovanligt i Sverige, efter vad jag har förstått. Och det var ju också så att den ena dottern hade ingen liksom konkret diagnos. Och som jag förstår det så hade de inte, från början fick de inte heller papper på den första dotterns diagnos. Och skolan bad om det om och om igen, och till sist kom det in någonting. Och ja, men det var väldigt så här, jag tycker att det är mycket som det är varningsflagg i min värld. någonting är väldigt konstigt här.
Mm.
Ni har ju själva barn.
Mm.
Och jag har inte barn, men jag har väldigt svårt att tänka mig att jag skulle mörda mina barn för att de var sjuka.
Mm.
Det är en sjukdomen som det sägs att barnen hade är ME eller CFS. Som också kallas kroniskt trötthetssyndrom.
Okej.
Okay. Och det låter ju kanske inte så allvarligt, men vissa som har den här sjukdomen är liksom sängliggande 23 av 24 timmar på dygnet.
Mm.
Så det, ja, och det kan vara många olika symptom i sjukdomen. Det kan vara smärta och det kan vara trötthet och det kan vara många olika saker. Och det är en svår diagnostiserad sjukdom.
Mm.
Det kallas för så här uteslutnings... att man måste utesluta alla andra sjukdomar typ.
Ja, det är väl mycket så när man ska beskriva mer eller mindre. Alltså det är ganska många sjukdomar ändå som är så klart, men alltså att man kan inte mäta det kanske så. Att du kan inte mäta trötthet på det sättet. Om någon säger att de känner sig trött, vad ska man säga då?
Precis. Och det har varit en lite omstridd diagnos i många år också. Mm. Men vad jag förstår nu så är den... den tas mer på allvar nu, men det har under lång period har det varit så att det är lite så här slaskdiagnos har det sett som typ.
Okay.
Och att det är lite luddigt och så vidare. Men en sak som jag läste om den här sjukdomen är att många blir det här kroniskt och de blir inte av med det, men en del blir faktiskt friska.
Okay.
Och då tycker jag det är ännu konstigare. Alltså, jag läste någonstans också att föräldrarna hade åkt till Tyskland för någon typ av behandling. Och Tyskland är ju tyvärr också mycket varningsflagg. För det finns mycket suspekta grejer där. Nu vet jag inte vad det var för behandling de var på där. Men jag tycker det känns så konstigt att man inte ger sina barn en chans att bli frisk när det är en sjukdom man faktiskt kan bli frisk ifrån.
Jättekonstigt.
Eller? Vad säger ni?
Ja, det är klart. Alltså, det är... Jag vet inte riktigt vilken sorts... Alltså... Ja, det är väldigt svårt. Alltså, jag kan ju förstå till viss mån. Alltså, det måste ju vara värre ändå. Som trötthetssyndrom. Det är klart att det kan ju vara handikappande på många sätt. Alltså att man knappt kan lämna hemmet. Alltså att det blir att man...
Absolut.
Ska man bara köra runt sina barn sovandes i bilen. Alltså det blir ju ingen... Jag förstår det. Men som du säger, det är ju inte så att de... Det är skillnad till exempel att se att man har ett barn som 22 timmar om dygnet ligger och skriker i smärta. Att man ser att barnet har mer ett aktivt lidande snarare än att barnet missar saker. Det skulle ju förmodligen som förälder kännas värre. Men det är ju så otroligt många föräldrar som kämpar som kämpar med barn som har diverse diagnoser.
Ja,
och alltså, klarar det
gravt handikappade som behöver uppassning i stort sett hela tiden.
Ja,
precis.
Och som klarar det. Med hjälp i det finns hjälp att få.
Ja. Det är ju det också, att man kan ju få hjälp och man kan ju alltså, och så som jag förstod på det här fallet så hade ju grannar och så hade ju sett de här barnen leka i trädgården senast i somras och sådär, och alltså barnen verkade ju ändå vara aktiva i viss mån. Mm.
Ja, och de ville börja skolan igen och skolorna försökte sätta in liksom vilorum och försökte göra olika anpassningar så att de skulle kunna gå i skolan, men det funkade inte, och varför det inte funkade, det framgick inte riktigt.
Nej.
Jag tycker någonting är väldigt suspekt när det inte... Alltså, bara att det har slutat på det här sättet är ju extremt sorgligt och väldigt konstigt.
Ja, det är det.
Jag har sett lite olika diskussioner och sådär, och vissa, men det är, oj vilken sorg. Men alltså, det är ändå två människor som har mördat sina barn. Mm. Det får vi inte glömma. Det är inte en logisk handling på något sätt.
Nej, alltså det är ju ett, det är ju vad man ska se, det är ju inte en tragedi som har inträffat, alltså på det sättet. Det är klart att det är fruktansvärt tragiskt, men att en tragedi som inträffar, det är ju en bilolycka till exempel. Men det här är ju, som du säger, det är två föräldrar som har mördat sina barn.
Inte aktivt vad de har gjort.
Ja, och
det är det.
Och då är det ju alltså bara, hur kan man på något sätt se, kan man se någon form av rationellt agerande i det här? Förmodligen inte. Och även om det finns ett avskedsbrev så verkar det ju inte det som att det gav någon direkt tydlighet i alltså vad det här egentligen är för någonting. Det kan förklara i viss mån hur föräldrarna har resonerat.
Mm.
Men och sen är det ju det att det är inte så att man i efterhand via exempelvis en obduktion kan komma fram till att jo, de hade den här kroniska tröttheten.
Nej, precis. Det man kan göra är väl att testa ifall det kan vara någonting annat. Alltså ja. Münchhausen by proxy eller exakt. Någonting. Om man kan hitta olika läkemedel i hemmet kanske eller någonting sånt där. För så kan det ju faktiskt vara.
Ja,
jag ser inte att det är så, men det är... Ja. Med tanke på hur det slutade så ja. Känns det ju, alltså, det känns ju inte som att de ville sina barn väl, för att jag förstår inte hur man kan göra så. Då är man inte vid sina sinnens fulla bruk. Om man ser det som sin enda utväg att man inte döda kan förstå sina det. Barn.
Alltså, ja. Man känner, men det är fullkomligt normalt. Jag förstår agerandet, så hade jag blivit lite orolig för det.
Mm.
Ja, nej, men det verkar vissa som ändå så här säger ja, men det var ju liksom ja, han alltså, mådde så dåligt av att de mådde dåligt.
Ja, som att det är någon sorts barmhärtighetsmord då.
Ja, precis. Ja. Och, det är inte, alltså, de fick ju inte välja själva. Alltså, det är självklart, jag förstår att det är för jäkligt och det finns ju många som har den här sjukdomen som faktiskt har tagit livet av sig för att de inte orkar mer.
Mm.
Men sen får man ju också tänka på ja, men de som blev friska då, och det kanske kommer framsteg som kommer kunna hjälpa de här människorna när man vet lite mer om vad som händer.
Ja. Ja, och det är, alltså, det är ju en sak om man vid en viss ålder, vid en viss mognad känner att nej, alltså min prognos ser ut så att jag kommer inte bli bättre och jag orkar inte med det här.
Jag orkar inte, och det ställer till med stora problem för de nära och kära mig.
Ja,
jag
precis.
Vill inte fortsätta med. Men då kan man ta det beslutet själv, och är det ett beslut man själv tar så är jag ju för det. Jag tycker att man ska kunna få hjälp med att avsluta sitt liv på ett värdigt sätt. För om man inte får det så ökar ju risken med att man gör det på ett ovärdigt sätt. Man tar livet av sig ändå.
Ja, kanske i värsta fall då ta med sig andra trots att man inte avser det.
Nej, det kan ju förstått att det är en del olyckor som är lite förtäckta självmord också.
Ja, det är klart. Det är... Nej, men det är svårt.
Men då är, det är ju inte det handlar om här, vad jag förstår. Nej, utan det här är föräldrarna som tagit ett beslut, ett väldigt själviskt beslut, att nej, men det här är för jobbigt för oss.
Ja, vi ser ingen kvalitet i våra liv. Och då kan man ju tänka då att dels då de här föräldrarna, men det är ju en sak, men de här som sen då uttrycker en sorts sympati gentemot föräldrarna här. Jag tycker att det ger en lite bitter eftersmak om man sätter det i relation till då alla föräldrar som kämpar dagligen.
Verkligen.
Med bravur. Och hanterar såna här grejer hos sina barn. Se till att barnen får ett drägligt liv. Och alltså att de kan göra saker, de kan uppleva saker och de får följa med på grejer och så här. Och ja, det finns föräldrar som gör det och som är barn som har betydligt värre diagnoser än det här då.
Ja.
Ja, verkligen.
Och vi viger sina liv åt det utan att ta till såna här åtgärder. Det finns ju tusentals sådana i Sverige idag.
Alltså, man vet inte vad man klarar av innan man utsätts för någonting. Och jag tror, eller jag vill ju tro att de flesta i en sån situation agerar så som man hör många föräldrar, som du säger, dedikerar sitt liv. Man slutar jobba, man får stöd för att kunna vara hemma och ta hand om sina barn. Man får ersättning för det. För att det är det som är viktigt nu.
Mm.
De flesta reagerar ju ändå så.
Ja.
Ja, och att man på något sätt mitt i all kaos så har man ändå en hoppfullhet om att det kan lösa sig på något sätt. Även om man har fått den värsta domen som finns. Att det här kommer inte lösa sig. Det här kommer bara gå åt ett håll. Det kommer bara hända en sak. Så är ändå den här liksom hoppfullheten kvar. Att nej, men nu ska vi göra det bästa av situationen och försöka hitta de glädjeämnen som finns och kanske någonting kommer hända, vem vet, liksom, att man verkligen jag tycker det låter så otroligt konstigt att två vuxna människor kan enas om att döda sina egna barn.
Och sen får man ju tänka på också just faktiskt ur den aspekten också att de här barnen var ju faktiskt väldigt unga.
Ja.
Frågan är ju då, när upptäckte man det här? Och Alltså hos båda barnen. Och hur länge har man egentligen gått med det här? När drar man gränsen för att vi ser ingen framtid?
Mm, visst är det intressant hur det var nu liksom.
Ett av barnen är inte ens uppe i tonåren. Och nej. Då tycker man då att det är legitimt på något sätt att avsluta det barnets liv.
Mm.
Så att det, ja.
Ja, det är så himla. Jag hoppas att det kommer ut mer information om det här. Mm. Och inte bara för att säga, det är snaskigt, man vill veta alla detaljer, utan faktiskt för att jag tycker att det är. Om det här kan hända i en sån familj som typ alla tyckte att det där var ju en helt vanlig, liksom, välbeställd familj, inget konstigt med dem, då måste vi ändå veta vad fan var det som hände, så att man kan hålla utkik efter varningssignaler i andra familjer.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Men vi får se, jag vet inte hur mycket polisen kommer att lämna ut i och med att det är gärningsmannen eller gärningskvinnan eller gärningsmännen är döda.
Ja, exakt. Nej, det sa de ju ganska snabbt att det här det har ju skett det är ett mord, men de letar inte utanför huset efter gärningsmannen.
Jag tycker att det kan finnas ett samhällsintresse ändå, men
ja. Jo, absolut. Ja, det tycker jag också. Ja.
Yes.
Vi kan gå vidare, och ni har säkert hört att Ingvar Kamprad har gått ur tiden.
Ja.
Väldigt nyligen faktiskt, bara några dagar sedan, och han blev ju 91 år gammal. Och jag tänkte vi kunde, det är många som har åsikter om Kamprad och hur han har påverkat Sverige, och det här med att det har ju ändå pratats väldigt mycket om. Jag menar, när jag reser runt, jag tycker det är ganska kul att vara på IKEA. Just för att IKEA för svenskar är ju väldigt svenskt. Sen har det ju varit det här på Uppdrag granskning och så här, att de har flyttat, det är ju egentligen nederländskt numera. Alltså företaget ligger ju i Nederländerna och inte i Sverige. Men oavsett så har det ju inte, det är ju inte så att man att IKEA för det är fullt av träskor och tulpaner, utan
nej, snarare... och i samhällsmedvetandet hos människor, om man säger IKEA så tänker man på Sverige oavsett var i världen man är. Det är inte så att man helt plötsligt för att de flyttar huvudkontoret eller skriver sig någon annanstans att ja, men IKEA, det är ju nederländskt. Nej, det associeras med Sverige, och det är promotion på något sätt för Sverige när de finns någonstans.
Och jag tycker att det är kul att man som, jag har varit på IKEA i Hongkong alla gånger jag har varit där, och man kan åka till IKEA i Hongkong och köpa OLV-chips till exempel. Det är lite roligt när man är svensk liksom.
Men låt, man borde kunna skaffa OLV-chips lite billigare än att åka till Hongkong för att köpa det.
Ja, men det är inte lika roligt.
Nej.
Men då i alla fall så är det ju det också, att det är ju självklart så att kritiken som folk har haft mot Kamprad och IKEA och allt det här, men det riktas ju såklart mot Kamprad, eftersom han är ju ändå central figuren i IKEA. Det är ju han som är IKEA egentligen, alltså ansiktet. Tänker man IKEA så tänker man ju Kamprad liksom.
Ja.
Och då har det ju varit det här då att det som har lyfts fram mest egentligen från massa olika håll, jag tror det som har cirkulerat mest är väl egentligen det som Ung Vänster skrev, eller inte hela Ung Vänster men en representant från Ung Vänster, och han konstaterade ju det här med nazistkopplingarna och det här som han hade, alltså som han har alltså pratat om själv också i sin ungdom, att han var en nazist va? Och även då har hyllat såna här nationalsocialistiska profiler även så sent som 2010.
Oj,
ja,
det
och ja, det finns lite såna här grejer va, som, och då är det folk som tycker då att ja, det här ska man inte prata om nu när han precis har dött, och så finns det andra som tycker att det är väl då man ska prata om det, för det då är det aktuellt. Just för att den här hyllningskören, den odelade hyllningskören, tenderar ju att komma fram när någon sån här stor, för oss stor profil har gått bort va? Och personligen kan man säga att jag är väl lite delad i den frågan. Jag tycker väl egentligen att för min del så är det inte, jag har inte på något sätt helgonförklarat Kamprad va? Men sen kan jag väl förstå, alltså, jag tycker att det blir lite märkligt ändå när en sån offentlig profil som man då profilerar som alltså Sveriges bästa PR och allt det här, att man då av respekt för familjen så att säga då inte ska säga vissa saker, men det är ju, alltså familjen har ju sitt alltså de har ju sin process. Jag tror inte de läser allt som står i media, och tror inte de säger någonting i media som de inte känner till om Ingvar redan. Så att jag tycker snarare att det kan vara bra kanske att ha en lite nyanserad bild av det hela. Att man säger att han var en människa som alla andra, och han hade brister, och vissa av dem var allvarliga. Alltså får man ju lov att säga. Mina nazistkopplingar och så är ju inte några små detaljer.
Nej, och jag tycker att det, alltså, vi bör kunna ha sådana samtal och en sån dialog kring, alltså, det behöver ju inte på något sätt heller göra att vi helt plötsligt ska ogilla hela IKEA-grejen för att han var på ett visst sätt. Man kan skilja på vissa åsikter och vissa handlingar från varandra, även om det är en person som står för det.
Mm.
Alltså står för identiteten av IKEA, så kan IKEA ändå vara frånkopplat på något sätt. Om vi har diskussioner på ett vettigt sätt. Inte det här att bara totalt blockera och ignorera, det är inte rätt sätt att gå för det. Då kan man inte komma vidare. Kan vi inte bearbeta det?
Nej, precis. Nej, så är det definitivt. Så att, ja, nej.
Ja, jag känner väl så här att ifall någon vill kalla mig nazist så får de gärna göra det när jag är död i alla fall. Mm. För då behöver man inte höra det. Det är jätteskönt.
Nej, precis. Men sen tycker de väl kanske då att hans släkt och nära familj kanske inte tycker att det är så kul att höra det.
Men, nej, men vad kul att höra. Men var det så vet de vis redan om det.
Ja, precis. Det är det jag menar. Det är inte påhittat då. Alltså, jag vet inte, jag har inte hört det, jag har inte varit där, men vad jag förstår så är det dokumenterat, så att man kan inte säga att det är inte någonting som är helt taget ur luften, det är inte någonting man säger helt plötsligt nu för att han inte kan försvara sig, så ska vi hitta på någonting om honom, utan nej, det är faktiskt precis saker som har hänt, och jag tycker det är viktigt att prata om det också. Men det får vara en vettig dialog kring det. Jag tycker inte att dialogen ska handla om hurvida man får ha den eller inte. Det är väl en del av dialogen i och för sig. Liksom om, tycker man kan liksom diskutera också. Men jag tycker att en dialog kring sånt här är bra, för det får upp ögonen för människor och personer.
Mm.
Alltså hur man kan bete sig. Jag tror att andra personer i framträdande ställning kanske tar en till funderare kring, även om man har vissa åsikter, så kanske man inte yttrar dem. Man försöker kanske sätta en liten gräns mellan sin offentliga person och sin privata person. Om man står för ett stort internationellt företag, så kanske man börjar tänka på hur man som symbol för det här företaget uttalar sig och beter sig.
Mm.
Förutom om man heter Donald Trump då?
Ja, men han... Ja.
Det bara känns som att han hade kunnat ta till sig av det där lite grann, kanske.
Nej, men jag orkar inte ens.
Nej.
Stabilt geni, säger jag bara det. Stabilt
geni.
Just det.
Nej, men det är i alla fall så med de här nazistkopplingen och så har ju Kamprad själv sagt att det här, han var det som, alltså, han var aktiv nazist som i sena tonåren och bit in, vad jag förstod, i 20-årsåldern. Och sen så tog avstånd från det här. Även det avslöjades i början på 90-talet, tror jag det var, av Expressen, att han hade varit aktiv nazist, och han tog ju, nej, början på 80-talet ska det ha varit, och då tog han ju, sa han själv, att det här var ett av hans livs största fiaskon då, hans deltagande i den här rörelsen. Så får man ju komma ihåg att han var ju, alltså, han är ju alltså 91 år, eller var ju 91 år gammal då, så han var ju ganska ung när han, alltså nazismen i sig var ju ung när han var aktiv.
Det
var
många andra som var det också. Så att det,
ja,
alltså absolut. Det försvarar inte på något sätt. Nej, men vi får han, inte glömma, som du säger.
Det behövs en kontext ändå. Och sen var det ju någon sån här ledare då, någon sån här extrem ledare då, som han, inom den här rörelsen då, som han har hyllat även på senare år. Men ja, och det i sig är ju såklart beklämmande, men ja. Jag ska inte ursäga det. Man vet ju inte någonting om Ingvar Kamprad egentligen. Hans möbelimperium har ju väldigt lite med hans ideologi att göra, alltså politiska ideologi, va? Så att men ändå, det är inte så att han var, så att säga, aktiv nazist när han dog, eller att han var ens de senaste åren, ganska många senaste åren, utan det var ingenting direkt som tyder på det just, men det är tillräckligt, det är beklämmande det som är, och jag kan förstå att man vill nyansera bilden.
Definitivt. Absolut. Sen tycker jag också att en grej som är viktig är att man kan vara en idiot när man är ung, och sen kan man också växa och lära sig saker och inse saker om världen och förändra sina åsikter, om det nu är så. Om det är som, att du, som du säger, att han sa någonting vidrigt 2010 eller vad det var, ja, då gäller ju inte det. Men jag kan tycka att ibland att man rotar och rotar i någons förflutna, och så hittar man någon unken åsikt som den personen inte alls står för längre. Man ska ändå behöva stå till svars för gång på gång på gång.
Ja.
Det kan jag tycka blir lite tjatigt i längden.
Mm.
Sen är det självklart, det beror på, helt på vad det är, men om vi snackar bara rena idiotiska åsikter,
ja,
så hoppas man ju att de flesta växer upp ifrån det. Och att det då är det som är det viktiga, inte vad man en gång tyckte.
Ja.
Eller?
Ja. Jo, men det tycker jag väl. Det måste man ju kunna acceptera, att folk lär sig saker, och det är ju ganska många människor som har gått ur såna här extremrörelser och sen börjat jobba mot dem också. Men det, det finns ju ingenting som tyder på att Kamprad har gjort det, vad jag vet. Men
nej, men jag tycker man ska uppmärksamma då, om det som man säger, att man lär sig någonting, att man går vidare, att man får en större insikt, kanske, och säger att nej, men jag hade fel. Tänk vilken stor grej att kunna erkänna.
Ja.
Jo, det är inte han,
nej, han har ju i alla fall framställt sig själv som en väldigt ödmjuk person i intervjuer och sådär.
Precis, för det är verkligen ödmjukt att säga jag är så ödmjuk.
Jaha, precis.
Det är väl en av de få sakerna som man egentligen inte kan påstå om sig själv.
Nej, men han framstår som det. Alltså att han, hur han pratar om saker och ting, hur han pratar om sig själv och hur han ser på sin framgång och allt sånt där. Va? Så att, jag menar, han har ju, så som jag har förstått det, jag känner en hel del folk som har jobbat på IKEA, och det är ingen som har sagt att det är på något sätt en dålig arbetsplats. Och att det har varit väldigt viktigt då för Kamprad speciellt då, att det ska vara det. Va? Med personalförmåner och allt sånt där. Och så där. Så det, ja. Men som sagt, det finns ju andra sidor av det också. Som jag kan nog känna ändå att ja, det är väl rätt tillfälle att nyansera bilden om det behövs, men ja, sen kan det framställas på olika sätt, såklart. Sen är det ju så också, det är en del av det här är ju då att, så som det brukar framhävas i såna här sammanhang, som jag tycker kan bli lite skevt, man kan säga då till exempel då, när man pratar om en person som har byggt upp ett sånt här stort företag, så ska man ju tänka på att sådana stora företag gagnar ju i regel, ja, specifika orter, absolut, som får en boost av att de får ett sånt här stort varuhus och att det kommer mycket folk dit. Så här. Man har mycket, skapar mycket jobb på den platsen. Men när man säger då att han har haft nära, de har ju 131 000 anställda i 41 länder. Och då låter det som då, så som det framställs då av folk som älskar den här typen av verksamhet. Och jag tycker IKEA är bra. Jag har väldigt mycket från IKEA själv. Så att jag har absolut ingenting emot IKEA på det sättet. Men så som det framställs då är att de har skapat 131 000 jobb. Det är så det ofta presenteras. Så att de har genererat jobb. Men det är ju inte IKEA som har skapat behovet av möbler. Eller heminredning.
Nej, men innan IKEA fanns hade folk inte möbler.
Nej, de satt ju på golvet. Men för att, då kan man tänka så här då, att okej, de här 131 000 jobben som är extremt, om man säger, effektiviserade och centraliserade. Hur många jobb skulle det se ut? Hur skulle det se ut? Hur många jobb skulle det vara om inte IKEA fanns? Mm. Om man spred ut det här behovet på mindre företag. Och alltså, om ni förstår det jag menar, i de här 41 länderna som tillgodosåg samma behov av möbler och inredning och allt det här som IKEA säljer, så skulle det förmodligen innebära fler tjänster än det. Eftersom IKEA är så enormt strömlinjeformat, va? Såklart.
Mm.
Så att det låter ju bra när man säger att de har 131 000 jobb har de skapat. Men det är ju inte riktigt så. Men det är en otrolig bedrift faktiskt. Att få till ett sånt företag, det är en otrolig bedrift. Det är få som lyckas med.
Kan man säga. Ja, jag har inte gjort det.
Nej, inte jag heller än. Så att,
nu ska vi se hur vi pratar om dig när du dör 91 år gammal.
Ja, men precis. Mina nazistkopplingar och allt det där.
Ja, helvete. Mm. Det finns mycket dokument vi ska läcka då.
Ja. Mycket värre grejer än det här. Ja. Nej, men jag tyckte i alla fall att man borde kommentera, för att det är ändå en stor person, får man då säga, en känd person, som har påverkat väldigt mycket, om inte annat.
Precis.
Så att, ja, ur den aspekten så.
Jag tycker dock att det blev lite väl många sådana här skämt. Hoppas de inte glömde skruvar till hans kista och sådana där grejer.
Mm.
Alltså typ 70 sådana på Twitter.
Jaha, okay.
Så mycket möbler som jag köpt från IKEA, och en gång har det saknats en skruv, och då så fick jag den. Snabbt. Det var inte en fråga, har du slarvat bort den själv eller
man bara, nej, det saknades, bara
plupp, så dök det upp. Inga problem. Så vad fan klagar folk över egentligen när det kommer till det?
Nej, det är ett ganska trött skämt.
Det är snarare så att det oftare är en skruv för mycket än de fäller upp det hållet.
Ja, det har jag varit med om flera gånger.
Jag tror nog att det var, alltså det är nog mer en sån här, alltså tidig IKEA-grej. Att jag kan tänka mig att 70-80-talet så var det säkert mycket vanligare att det saknades grejer. Men det var nog innan det kom robotar, skulle jag tro. Så att just nu så tror jag inte det är så vanligt. Och som sagt, är det någonting så får man ju faktiskt det bak och hämta. Så att,
ja.
Ska vi gå vidare?
Ja, det tycker jag. Jag har inte hittat någon direkt bra kvack i den här veckan, men 1000 kvack däremot.
Det är inte så tokigt det.
Nej, och jag vill bara rikta allas uppmärksamhet mot Mats Reimer och hans blogg på Dagens Medicin. Och han har då tittat på en hel del faktiskt av det som doktor inom citationstecken, mer eller mindre då, Sanna Edin då.
Nej, är hon tillbaka nu igen?
Det verkar ju då som att hennes företag Dr. Sannas då är på väg att noteras på börsen. Och då är det så att man fyller i då i det här prospektet då som fylls i då, så listar bolaget olika risker då för lönsamheten i det här företaget då. Och en risk då som man skriver så här då, rubriken på den är: riskrelaterad kommunikation avseende produkternas effekt. Och så här förklarar man där då: enligt bolagets bedömning följer Dr. Sannas korrekta sätt att kommunicera produkternas effekt. Dock finns det en risk att exempelvis Livsmedelsverket gör en bedömning att något som kommuniceras om produkternas effekt är inkorrekt. Så
okej.
Ja. Så det finns alltså en risk då att kunniga myndigheter inte riktigt gör samma bedömning som inom citationstecken Dr. Sanna då gör. Så att Mats Reimer då går igenom en hel del olika grejer här med allt detox och han konstaterar också att den gode doktorn då har inte riktigt koll på alla termer och blandar ihop saker och lite så här. Så att ja, en väldigt bra genomgång av Mats Reimer, och jag tycker att vi såklart vi länkar till den här så kan alla läsa igenom den. För att det är värt att läsa om inte annat. Tydligen är det så här då, han skriver själv här då efter några dagar här bara att hon har ändrat texten om ett sköldkörtelpaket som hon säljer efter han har skrivit om det här då.
Ett paket med sköldkörtlar i.
Ja, man kunde hoppas det, men det var inte riktigt så. Det var någon detox av sköldkörteln tror jag. Men i alla fall, det var en väldigt bra genomgång. Så att vi länkar det så kan alla läsa. Och vi säger tusen kvack till Mats Reimer för den här goda genomgången.
Bra.
Ja.
Då ska vi se här om vi ska ta och gå vidare och avsluta med en insändare kanske.
Ja, varför inte?
Ja.
Det var ett tag sedan. En insändare, det här är en replik, alltså ett svar till en tidigare insändare. Alf Joakim Persson inom parentes V reagerar på min mycket korta klimatinsändare 18 januari med tråkigt nog rena påhoppet. Jag tar endast upp två rena väderfakta från de senaste veckorna. Ändå avslutar Persson sin replik med uppmaningen citat, sluta sprida lögner, slutcitat. Persson verkar reflexmässigt upprepa det som klimatalarmismen står för, det som är politiskt korrekt i Sverige. Som klimatobservatör åt SMHI sedan 1984 har jag noga studerat klimathistoriken. Därför tillåter jag mig tvivla på vissa tvärsäkra uttalanden som det är alldeles för lätt att statistiskt nagelfara. Till exempel i våras konstaterades att perioden mars, april, maj aldrig varit så varm som under senare tid. Och med det menade man att det senare hade med de mänskliga utsläppen att göra. Mänskliga utsläpp? Varmaste vårarna någonsin stämmer även för Vänersborg med mätningar sedan 1859. Men att juni aldrig varit så kall som under senare tid, parentes 1986 till 2015, slutparentes, vilket är rena fakta, det förtegs. Det störde ju alarmisternas förklaringar. Eller kan samma utsläpp som påstods orsaka vårvärmen även orsaka junikylan? Frågetecken. Ingmar Vänerlöv, klimatrealist.
No.
Och svaret är ja.
Ja,
ja precis.
Ja. Det är ingen som...
Men, det är väl jättelätt att ta reda på innan man skriver det här, eller?
Men alltså det, ja. Dels där, men sen är det ju fantastiskt att säga att ja visst, vi hade ju extremväder i mars, april och maj. Men haha, det hade vi även efter det. Där fick ni som
jag vet. Jag bara, okej, vad bra att du la till lite fakta åt dem. Liksom.
Det är väl liksom...
Vilken sida är han på egentligen? Jag undrar ju lite med de här, vad kallas de? Klimatförnekare.
Nej, eller klimatrealist.
Klimatrealist.
Ja.
Jag vill jättegärna vara på den sidan. Det hade varit jätteskönt att bara kunna så här... Ja, men det här är ingenting. Vi behöver inte bry oss. Det hade jag tyckt var jätteskönt.
Ja.
Men, och önskar det liksom, att de hade lite argument bara. Så kunde jag hoppa på det tåget.
Även om man säger global warming så är väl det som man oftast pratar om klimatförändring.
Ja,
alltså, inte nödvändigtvis att allting skjuts 10 grader åt ett håll eller 2 grader eller skitsamma, utan
nej.
Vädret blir mer extremt. Det blir kallare och det blir varmare och snitt.
Alltså hur kan man
taget
tycka,
över allting blir varmare.
Hur kan man tycka att generellt det faktum att generellt sett kalla månader blir varmare och generellt sett varma månader blir kallare, att det senare är positivt,
att det talar inte riktigt.
Det talar inte för, alltså för att det är klimatförändringar man pratar om.
Ja.
Hur kan man tycka att men aha, där fick ni. Det finns
det
faktiskt
är lite oklart.
Ja.
Han avslutar ju med en fråga. Den besvarade vi.
Ja.
Ja, så är det.
Ja, och det är väl det står väl klart i de flesta studier man gjort på det att ja. Det är faktiskt så.
Jo, för man får ju alltså kylan kommer ju efter värmen. Mycket på grund av polarisar och alla såna här grejer. Det kyler ju ner liksom. Så att det Vi har ju, jag tittar på det, det är lite kul om man tittar på, man går in i Google Maps och så zoomar man ut ganska mycket över Europa. Om man frågar någon, till exempel, ni vet det som Frida, du har ju rest en hel del.
Mm.
Om man tittar på till exempel, om man tittar på Maps och så säger man då New York till exempel. Säg en europeisk stad som ligger på samma, man åker rakt från en europeisk stad så kommer man till New York så att säga.
Ja, det där ska man ju kunna. Mm. Ja. Paris kanske? Vild gissning.
Nej, inte riktigt. Madrid faktiskt.
Ja, just det. Ja. Det är precis, för det är mer söderut än man tänker sig.
Ja, det är väldigt mycket mer söderut än vad man tänker sig. Alltså, vi i Sverige, speciellt här uppe i Sundsvall, alltså, vi är ju på höjd med Grönland. Nästan på höjd med Island.
Mm.
Och alltså, vi ligger ju alltså i höjd med Alaska här uppe.
Ja.
Och tittar man neråt då, jag menar, tittar man till exempel på Florida och Miami och sånt där, det är alltså samma höjd som Sahara. Och det, sånt tänker man ju inte på. Man tänker ju att mer eller mindre att, jo, men om vi sätter oss på ett plan från Stockholm och åker absolut rakt västerut, så kommer vi typ, ja, men typ till New York någonstans där.
Mm.
XKCD har ju en ganska fin graf över till, jag länkar till den i, vi kan lägga till den där i bloggen, så kan man titta på den.
Ja, men gör det. Det är jättebra.
Den är bra.
Mm.
Yes.
Ja. Men vad bra, då har vi debunkat klimatskepticism en gång för alla, vad skönt.
Nej, klimatrealism.
Ja. Ja. Ja, då får vi väl säga att det var väl en bra start på nya året.
Men helt okej i alla fall.
Ja, det blir.
Vi kanske mår bättre till nästa gång.
Det blir inte bättre i alla fall, det blir inte bättre än så här. Bästa tänkbara start.
Okej.
Ja,
och med det är den enda starten vi kommer ha, så att
ja, ja, men exakt. Ja, den enda tillgängliga starten. Precis. Och med det säger vi hej då från David.
Hej då från Frida.
Och hej då från Henrik.
Hej
då.
Ja, jag synkar ihop det sen.
Lyssna på den skeptiska podcasten Kvack, som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvackju.se eller på Twitter under kontot kvackju. I den permanenta panelen sitter David, som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida, som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik, som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently, so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.